Och de här föredragen och Guds ord fungerar ju på det viset att det vill stärka oss, uppbygga oss. Och då passar det ju väl att vi slutar med ämnet lovprisning och tillbedjan. När vi nu har lyssnat till Guds ord och berört många av Bibelns viktiga ämnen. Så om ordet får slå rot hos oss så väcker det en ny iver, frimodighet, förtröstan, glädje i tro. Och jag ska låta som en avslutning det här ämnet lovprisning och tillbedjan illustreras från psalmernas bok. Saltaren innehåller på ett sätt allt. Hela tron finns på ett eller annat sätt behandlad i saltaren. Men framförallt så speglar saltaren den troende själens hjärta. Själen i nöd, själen i tacksamhet, i lovprisning och i tillbedjan. Jag börjar med exempel från första delen av Psaltaren. I den tredje psalmen heter det: jag fruktar inte för skaror av många tusen som lägrar sig mot mig runt omkring. Det är den rätta lovprisningen och tillbedjan, att ge uttryck för denna oförskräckthet på grundval av Herrens löften, Herrens ord. Att så ha sin starkhet i Herren, det är vad Gud vill. Och det är att på rätt sätt ära Herren. Att när Herren lovar skydd och hjälp och ger oss sin rikedom och sin frälsning, och efter detta sedan jämra sig och tveka och klaga, det är inte fromhet. Det är vantro. Det är fräckhet emot Gud. När Herren lovar och styrker och upprättar och uppmuntrar, ja, då ska vi jubla. Och då ska vi uppfyllas av den ande som också utmärkte Martin Luther. Här står jag och kan inte annat. Jag kan inte vika från Guds ord. Gud hjälpe mig, amen. Eller om jag hade fiender emot mig lika många som tegelpannorna på dessa hus, så fruktar jag ändå inte. Här läste vi psalm 3:7: jag fruktar inte för skaror av många tusen som lägrar sig mot mig runt omkring. Det är den glada tron. Det är den frimodiga själen, upprättad och styrkt av Guds ord. En sån tro kan vi naturligtvis inte ha och ge uttryck åt när vi ser på oss själva. Aldrig i livet. Bara när vi ser på Herren. Bort ifrån oss själva. På ordet. På Herren. Endast då kan vi bli så frimodiga. Det är därför som den form av kristendom som hela tiden går ut på det att gräva i sig själv och in i sig själv inte leder till någon glad och frimodig tro och bekännelse, utan en ständig suckan och klagan. Guds lov riktar blicken in mot oss själva, och det leder inte till lovprisning och tillbedjan, utan till synda, bekännelse, ångest, nöd. Men evangelium vill upprätta oss och ur denna nöd gör oss till glada, frimodiga kristna som vågar trotsa död, djävul och helvete. Jag fruktar inte för skaror av många tusen som lägrar sig mot mig runt omkring. Hela tiden ser vi i saltaren att den glada lovprisningen och tillbedjan av Herren har sin grund i ett betraktande av Herren och hans gärningar. Herre, min Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, heter det i 8:e psalmens början och slut. Herre, min Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Och vi borde nog i våra böner mycket mer låta den präglas av just denna lovprisning. Uppfyllas av en beundran inför Gud och hans godhet. Förundran, helig bävan och tillbedjan över Herrens storhet och makt och godhet. Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och fröjdas i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Det är den 9:e psalmen, vers 2 och 3. Så ska det låta. Så ska den troende människan sjunga när hon vill tacka, prisa, tillbedja och ära Herren. Jag förtröstar på din nåd. Må mitt hjärta fröjda sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot mig. Detta står faktiskt i den 13:e psalmen. Det är den psalm som kallas för en klagosalm. Det är den psalm som säger: Herre, hur länge? Herre, hur länge? En psalm som speglar själen i nöd. Men som jag sa förut, själen i nöd flyr till Herren, förlitar sig på Herrens nåd och behöver Herrens nåd och hjälp. Om ni läser 13:e psalmens 2 och 3 vers och sedan jämför den nöd och klagan som där förs fram med den 6:e versen, där det står: jag förtröstar på din nåd. Må mitt hjärta fröjda sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot mig. Alltså den själ som klagar och behöver hjälp vet ändå att Herren är god och har gjort väl emot honom. Jag vill lova Herren, ty han ger mig råd. Så säger psalmisten i 16:e psalmens 7:e vers. Jag vill lova Herren, han ger mig råd. Herren själv är ju stor i råd. En väldig rådgivare. Han ger mig de rätta orden, den rätta vägledningen, det rätta råden. Den 18:e psalmen, det är en mycket lång psalm i saltaren. Där läser vi bland annat i början, verserna 2 och 4: hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg, min räddare, min Gud, min klippa till vilken jag tar min tillflykt, min sköld, min frälsningshorn, mitt värn. Herren, den högt lovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Här ser ni alltså att tillbedjan, lovprisning av Gud, det innebär att tala om Gud, om vem han är, hur stor, hur god, hur mäktig han är, vilken tröst han är för mig, vilken säker tillflyktsort han är för mig. Se här hur David hopar ord om Herren. Min starkhet, mitt bergfäste, min borg, min räddare, min Gud, min klippa, min sköld, min frälsningshorn, mitt värn, och så vidare. Hur är det när du beder? Är det så det låter då? Eller är det vissa vändningar som man ofta hör kommer tillbaka också i fromma kretsar, så att man tror att det inte finns någon bibel och inte finns någon saltare. När saltaren är så rik av innehåll och det finns så mycket att säga om Herren, och så kommer det en, två eller tre variationer som predikanten eller den enskilde tar och kommer tillbaka till, och som vi säger bra och riktiga. Men vi ser att David, när han lovprisar, han har flera hundra uttryck för Herren, för hans starkhet, för hans hjälp, för hans tröst, för den frälsning som finns hos honom. Varför brukar vi inte de orden? Naturligtvis skulle vi bruka dem ännu mer om vi levde av psalmernas språk, psalmernas ord. Lät dem bli ett med oss, så att Kristi ord rikligen och psalmernas ord rikligen bodde i våra hjärtan. Herren lever, lovad vare min klippa och upphöjd vare min frälsningsgud, avslutas denna psalm. I 19:e psalmen heter det: Herre, min klippa och min förlossare. De här orden som jag räknade upp nyss, de har ju alla vart och ett djupt innehåll. De måste ju förstås mot bakgrund av den gammaltestamentliga situationen, av geografin i Palestina. Var fanns det räddning mot fienderna? Var var den säkra tillflykten? Jo, det var där uppe på klippan, där uppe på bergfästet. Och så är Herren en säker tillflyktsort där uppe. Dit når inte fiendens pilar fram. Där är man säker, där är man väl skyddad för allt ont. Hos Herren alena. Och Herren är inte bara en klippa, ett beskydd, ett värn, ett bergfäste. Han är min räddare och min förlossare. Ordet förlossare anger att det är Herren som går emellan. Det är Herren som löser ut oss. Det är Herren som går i borgen för oss. Det är Herren som garanterar vår säkerhet. Det är Herren som betalar. Förlossare, lösen, återlösare brukar vi ofta säga. Det är alltså ett djupt innehåll i det ordet. I 20:e psalmen heter det: det andra, det prisar vagnar, det prisar hästar, men vi prisar Herrens, vår Guds namn. Hedningen, den vantroende, litar på andra makter som ju ser ut att vara det verkligt hjälpsamma, mäktiga makterna, häst och vagn. Men det gör inte vi. Vår räddning ligger inte i häst och vagn. Vår räddning ligger inte i jordiska arméer. Vår räddning har vi hos Herren. Vår Guds namn, det är vår räddning. Och då kan ni ju erinra er vad som står i katekesen, tror jag, i den som ni har, om Guds namn. Vad menas med Guds namn? Är det inte så, Egil, att det tas upp i någon fråga? Guds namn, det är allt det som Herren har, står för och ger. Alltså, det är liktydigt med Guds ord, Guds uppenbarelse, Guds gärningar, Guds väsen. Det Gud är och står för och ger, det är vår styrka, inte häst och vagn. Vi prisar Herrens, vår Guds namn. De andra prisar vagnar, de prisar hästar. 28:e psalmen, vers 6 och 7. Lovad vare Herren, ty han har hört mina böners ljud. Herren är min starkhet, och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta. Och jag blev hjälpt. Därför fröjdar sig mitt hjärta. Och min sång, och med min sång vill jag tacka honom. Herren är min starkhet och min sköld. Vi använder inte sköld nu längre. Inte ens i krig. Men då var det livsavgörande med en bra sköld. En rejäl sköld. Och då förstår vi vad det innebär om det står att Herren är min starkhet och min sköld. En sköld som kunde mota, stoppa, skydda för fiendens alla brinnande pilar. 30:e psalmen, vers 2. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du har dragit mig ur djupet. Du har inte låtit mina fiender glädja sig över mig. Fienden vill förstöra, fördärva. Ta Herren, ta hans ord, ta hans frälsning, ta hans stad, ta hans rike ifrån mig. Genom falsk lära, förförelse, vill han störta mig in i djupet, ner i djupet, in i mörkret och slutligen till det yttersta mörkret. Det slutliga alltså, det sista mörkret. Den eviga förtappelsen. Men Herren vill jag upphöja. Han har räddat mig, han har dragit mig upp ur djupet. Han har fört mig från mörkret in i ljuset. Han har låtit mina fiender komma på skam. Han har inte låtit dem glädja sig över mig. Triumfera dina seger. 31:a psalmen, 20:e versen. Hur stor är inte din godhet, den du förvarar åt dem som fruktar dig, den du bevisar inför människors barn, mot dem som tar sin tillflykt till dig. Och i 22:a versen. Lovad vare Herren, ty han har bevisat mig sin underbara nåd genom att ge mig en fast stad. Den fasta staden, det är ingen jordisk stad vars murar så småningom rämnar och stöter som kull. Den fasta staden, det är den eviga staden. Det är den stad som är fri. Inte det jordiska Jerusalem som har sina barn i träldom, utan det himmelska Jerusalem. Det är den fasta och eviga staden. 33:e psalmen. Den börjar: jubla i Herren, ni rättfärdiga. Lovsång anstår det redliga. Där hör ni. Det är inte jag som har hittat på det jag nu säger. Herrens ord säger så. Ni rättfärdiga, ni redliga. Det är alltså namn på det troende. Det kallas i skriften för många ting. Det heliga står det ofta i Nya testamentet. I Gamla testamentet står det ofta mina tjänare. Eller det rättfärdiga. Eller det redliga. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Lovsång anstår det redliga. Och därför kan man ju säga att en kristen gudstjänst är alltid en lovsångens, en lovprisningens gudstjänst. Alltid. När de kristna kommer samman, varför kommer de samman? Av tacksamhet emot Gud. Och de måste höra om och få mer undervisning om det och bli mer rotade i det. Som innebär deras rikedom. Och som är grunden för deras tacksamhet och glädje och lovprisning. I skriften är det ett ord som både kan översättas med tacksägelse och lovprisning. Och det ordet används i Nya testamentet för just Herrens heliga nattvard. Det är lovprisning eller tacksägelse. Evlogein eller evcharistein på grekiska. Det betyder just att tacka och lova, prisa Herren. Och vad är själva centrum för lovprisningen? Jo, det är ju förlossningen, återlösningen genom Jesus Kristus. Och det är den som står i centrum ju i gudstjänsten, Herrens heliga nattvard. Kristi kropp och blod utgiven, utgjutet till våra synders förlåtelse. Och i himmelen inför tronen är det samma sak. Där lovprisar man Herren och lammet som blev slaktat för oss. Han står kring tronen och kring lammet. Lovad vare Herren, 31:22. Ty han har bevisat mig sin underbara nåd genom att ge mig en fast stad. Och i 33. Jubla i Herren i rättfärdiga. Lovsång anstår det redliga. Tacka Herren på harpa. Lov sjung honom till 10 strängad saltare. Och i 4. versen. Ty Herrens ord är rätt. Eller rakt. Yashar på hebreiska. Det vill säga, det är inte krokigt. Det leder inte vilse. Allt vad han gör är gjort i trofasthet. Och 34 salmen. 2 versen. Jag vill lova Herren alltid. Hans pris ska ständigt vara i min mun. Just det. Paulus, han säger samma sak. När han säger: gläd eder i Herren. Åter vill jag säga eder, gläd er. Alltså att ha Herrens pris i sin mun och att glädja sig över Herren, det är ett och detsamma. Att glädja sig över Herren, det är att lovprisa Herren för hans goda. Lova med mig Herren, låt oss med varandra upphöja hans namn. 34 vers 4. Och i 36 salmen, 6 versen, Herre upp i himmelen räcker din nåd och din trofasthet allt upp till skyarna. Det betyder alltså att Herrens nåd, den är inte bara så här stor, så här väldig, inte bara så väldig som dessa höga berg här utanför, utan ännu större och ännu högre, ända upp till himmelen. Räcker nåden. Så mycket nåd omsluter oss. Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud. Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. 36 vers 8. Ja, jag ska inte uppta mera tid som avslutning. Utan det här är bara några exempel som kanske visar oss att lovprisning, tacksägelse, jubel, det kan vi inte ha för mycket i vår gemenskap. Och för närvarande så tror jag att vi har det för lite, eller vad tror ni? För lite av tacksägelse och jubel. Och botemedlet är ju då att vi ännu mer ser hur stor och väldig och nådig och god Gud är emot oss. Och flitigare brukar Herrens ord, så att vi blir så uppfyllda av Guds ord. Kristi ord så rikligen bor ibland oss att det överflödar av glädje och tacksamhet och lovprisning hos oss. Och ett moment kanske som inte finns hos oss kanske så mycket, det är just tillbedjan. Att tillbedja. Vi får inte tillbedja och dyrka skapade ting. Men skaparen ska tillbedjas. Gud alena ska tillbedjas. Människor kan bland hedningar tillbedjas. Idoler, sångare, duktiga sportsmän. De kan man bli så glad över. Och så beundra deras insats att det nära nog blir tillbedjan. Men skulle vi inte bli mycket, mycket mer glada över och mycket mer beundra Herren? Så att vi lovprisar, jag tillber Herren. Fall ner och tillbed inför Herren. Jesus Kristus var ju sann Gud. Också när han gick här på jorden i sin tjänareskepnad och såg ut som en fattig, svag människa, så var han sann Gud, ja Gud själv, Herren själv. Och han avvisade inte heller tillbedjan. Och det var ingen avgudadyrkan när man tillbad honom. Den nya svenska bibelöversättningen vågar inte riktigt gå med på att man föll ned och tillbad honom efter hans uppståndelse. Utan man översätter, man hyllade honom. Men det är för svagt. Hylla, det kan man göra en människa. Men tillbedja, det kan man bara göra Gud. Och endast Gud är värd tillbedjan. Vi skulle alltså så studera och ha framför våra blickar Gud och hans verk, så att vi uppfylls av beundran och förundran. Så vi kan inte annat än tillbedja. Jag vet att vi bland oss är så ovana med tillbedjan och är rädda att det ska bli ett yttre hyckleri kanske. Vilket det kan bli. Allt kan missbrukas. Att vi vågar knappt böja våra huvuden djupt. Och ännu mindre falla ner på knä. Eller raklång ner inför Gud. Och det är klart, när man har sett kyrkor fulla av falsk lära och falsk tillbedjan, då blir man avskräckt för de yttre formerna. Men vi, om vi är uppfyllda i våra hjärtan av verklig tacksägelse, och med hjärtana förtröstar på och förlitar oss bara vid Herren och hans verk, vi har all anledning att inte bara sitta där styvnackade, utan falla ner, tillbedja. Och vi behöver inte blygas eller vara rädda för det. Nu har ju vi sällan tillgång till sådana rum där vi kan samlas kanske i full stillhet. Utan när vi samlas till lovsång, gudstjänst, tillbedjan, så är det ofta samlingsplatser som används till allt möjligt annat. Som vi stojar i och pratar med varandra i. Och det blir då ganska svårt att få den stillhet och den tillbedjan som skulle vara mycket värdefull, tror jag. Att gå till en plats där jag får verkligen stilla mig inför Herren och hans stora godhet och nåd. I förundran och i beundran och i tillbedjan och i lovsång. Där jag får stå upp. Där jag får lyfta mina händer. Där jag får falla ned ödmjukt inför honom. Han som betyder allt för mig. Han som är min klippa. Mitt bergfäste. Min tillflykt. Mitt värn. Frälsningens horn. Min förlossare. Mitt liv. Min salighet. Amen.